År ut och år in har vi försökt hänga med i alla svängarna kring social- och hälsovårdsreformen som de flesta av oss har upplevt som extremt komplicerad. Och i somras så klubbade riksdagen sen äntligen igenom vårdreformen. Och jag tror att de flesta av oss var riktigt lättade och glada över att det här nu på något sätt var ett avslutat kapitel som man skulle kunna lämna bakom sig. Men egentligen så är det ju så att det är nu som vi verkligen förväntas engagera oss. Om 4 månader i januari 2022 så hålls det första välfärdsområdesvalet i vårt land. Och vi ska rösta fram de personer som vi tycker att är bäst lämpade för att dels bestämma över en massa pengar, hälften av kommunernas nuvarande budgetar, och dels för att skapa något så viktigt som den bästa möjliga vården för oss alla. Det kommande valet oroar också ute i de tvåspråkiga bygderna. Det finns en helt klar risk för att Svensk-Finlands kommuninvånare i stor utsträckning får säga hej då till sina möjligheter att påverka hur vården ordnas i fortsättningen. Och igår publicerade Kommunförbundet sin prognos över hur makten kommer att fördelas i de nya välfärdsområdena. Och det är Centern och Samlingspartiet som kommer att dominera stort där. De här frågorna har jag tänkt att vi ska kretsa kring idag här i Slaget efter 12. Och jag heter Maria Nylund och jag säger hej till Sandra Bergqvist, riksdagsledamot för Svenska Folkpartiet, ordförande för Folktinget och dessutom fullmäktige ordförande i Pargas stad. Välkommen.
Tack så mycket.
Och så har vi också Johan Kvarnström. Välkommen.
Tack så mycket. Du är också riksdagsledamot och i Folktingets presidium.
Ja, jag skulle just komma till att du är också riksdagsledamot för Socialdemokraterna i Raseborg och sitter också med i Raseborgs fullmäktige. Så välkommen du också. Och välkommen till dig, Tom Simola, som är chefredaktör för Åbo underrättelser och tidigare kommundirektör både i Kimito, Kimitoön och i Raseborg.
Tack.
Vi börjar med dig, Johan Kvarnström. Jag tänkte fråga dig, hur intressant tycker du att det kommande välfärdsområdesvalet är för dig som politiker?
Alltså det är otroligt spännande. Alltså både spännande och viktigt. Och det är som du sa, att det är någonting som den här hela reformen har diskuterats över flera perioder i väldigt många år, och man har alltid tagit för givet att social- och hälsovårdsreformen, det är någonting som debatteras och diskuteras, men man har på något sätt alltid utgått från att, eller man blivit van med att den ändå skjuts fram och inte blir av, och därför är det kanske känns konstigt för alla att hej, det händer på riktigt nu och det förverkligas, och det är en mer omvälvande förändring än vad det kanske riktigt har sjunkit in och gått upp för oss alla, att det ändrar ju på riktigt Finlands förvaltning på ett väldigt genomgripande sätt, så det är otroligt spännande, och nu handlar det förstås väldigt mycket om själva övergången och hur den nya byggs upp. Det är liksom, har en lite speciell dynamik den här första inledande perioden, tänker jag, att sen i framtiden så kommer det kanske handla mer om hur olika partier vill organisera vården och hur man prioriterar och hur man vill utveckla. Nu, den här första gången är väldigt speciell eftersom det också handlar om hur allting kör igång på allvar.
Nu, hur är det med dig, Sandra Bergqvist? Hur oroade du över hur det ska gå i det här valet i januari och vad det får för konsekvenser för den tvåspråkiga befolkningen?
Ja, nu är jag på det sättet lite orolig för att det är ett helt nytt val. Och vi vet att det kan vara svårt för folk att förstå att varför man ska rösta i det här valet. Och det är något nytt. Och är det nu faktiskt så att det är viktigt att jag röstar och så här. Att den här röstningsprocenten, röstningsdeltagande, så kommer att vara ett stort frågetecken. Och här ska jag redan nu vilja säga att det är väldigt viktigt att gå och rösta i alla de val som vi har i Finland. Och när jag ser det för den här tvåspråkigheten, så beror det nog väldigt mycket på var i landet man befinner sig. Vi har ett område där svenskan är i majoritet, i Österbotten, men sen har vi alla övriga 7 som där svenskan är ibland väldigt liten minoritet, till exempel som i egentliga Finland. Och då kan nog utmaningarna vara väldigt, väldigt stora.
Ja, det ser, vågar man säga, nästan lite mörkt ut. Vad säger du, Tom Simola, kort kommentar kring det här?
Det är viktigt att vara medveten om att vi nu talar om att det handlar om en politisk förvaltningsreform. Det handlar inte om en reform av social- och hälsovården, åtminstone inte i det här skedet. Man har gjort en kanske mer på politiska grunder än på logiska grunder. Och varför man har gjort det här så berättar de att det kommer att finnas välfärdsområden som har kring 70 000 invånare. Vilket ju liksom inte är närmast obegripligt med tanke på att man ville skapa större områden. Åbo stad med 200 000 invånare blir av med sin social- och hälsovård, men ändå skapar man områden som är betydligt mindre. Så jag skulle vilja säga att slutresultatet som uppkom efter en kanske uttröttningsmetod om man ville uppnå ett resultat är liksom ett resultat av en politisk kohandel som har lett till att Ladugården liksom blir för liten redan från början. Och inte bara liten utan också oändamålsenlig. Och det här betyder att den här reformen kommer att få en fortsättning inom 3-5 år när man märker att alla välfärdsområden inte kommer att klara av sin uppgift.
Just det, fortsättning följer. Det där, Yles finska nyheter gjorde en kartläggning här helt nyligen förra veckan bland riksdagsledamöter och frågade om de tänker ställa upp i det kommande välfärdsområdesvalet. Och 115 svarar på den här enkäten och av dem så tänker en tredjedel kandidera. Om man då jämför med kommunalvalet så är skillnaden ganska stor. För i det här årets kommunalval så kandiderar 174 riksdagsledamöter, alltså så gott som alla kan man nu nästan säga, rekordmånga i alla fall. Hur resonerar du nu Johan Kvarnström gällande ditt eget kandiderande?
No, jag hör till det som inte besvarar den där enkäten och jag kommer att, jag har lite, ska vi säga, både funderingar och diskussioner på hälft och kommer att ge besked först nästa vecka. Och därför så kommer jag inte kommentera det desto mer, men jag säger att det jag är glad att det har förts en principiell debatt om huruvida det är vettigt att vi har samma förtroendevalda på tre nivåer framöver, att jag är glad att den diskussionen har förts. Det är inte helt svartvitt, det är inte så att man kan klandra de som kandiderar, för de kan bidra till högre valdeltagande, som vi var inne på, att kan bli ett demokratiskt problem om det blir allt för lågt valdeltagande, och överlag liksom vis signalera att valet är viktigt och så vidare. Men samtidigt finns den principiella biten att det är problematiskt om makt koncentreras till väldigt få personer på alla nivåer, där det också kan finnas mellan nivåerna intressekonflikter.
Hur tänker du göra, Sandra Bergqvist?
No, jag är kanske lite inne på samma linje här som Johan, att är lite mitt i diskussionen när vi kommer på lördag träffas med egentliga Finlands SFP-krets och diskutera också att hur vi kommer att gå till val. Handlar det om egen lista eller valförbund, och det påverkar naturligtvis också, så att jag kommer att ge mitt besked i ett senare skede.
Jag funderar, det är jättestora summor som ska förvaltas nu då av de här nya välfärdsområdena, och samtidigt handlar det säkert ändå jättemycket om lagstadgade uppgifter. Jag funderar bara att hur mycket politiskt svängrum kommer det att finnas för politiker som blir invalda här i det här nya välfärdsområdets fullmäktige? Vad tror du, Tom Simola?
Jag tror att om vi talar om fullmäktige församlingar med 60, 70, 80 personer, så är nog nästan samtliga frågor som kommer upp till behandling där redan avgjorda på förhand. Ser man på sjukvårdsdistrikten idag, vilket är det närmaste man kan kanske jämföra, som kanske har två fullmäktigemöten per år, så nu är sjukvårdsdistrikten idag väldigt läkarstyrda på gott och ont. Och jag tror också att den här professionaliteten inom verksamheten kommer att öka här, och att läkarna kommer att ha mycket att säga till om, att medicin handlar väldigt mycket idag om maskiner och apparater och olika nya läkemedel som kommer ut på marknaden. Och dit kommer pengarna också att gå i framtiden, samtidigt som det handlar om det här att var man ska ge den här servicen. Kommunerna idag, beslutsfattarna i kommunala nämnder idag, så har ju varit väldigt fokuserade på var den här servicen ges och vilka byggnader den ges, och att det är väldigt rättvist på kommunens område, och kanske mindre intresserade av hur verksamheten och innehållet i verksamheten ser ut. Medan nu så tror jag att man kommer att efter tre år, när man är mer tvungen att hyra dessa fastigheter, att gå in för många stordriftsfördelar som kommer att drabba nog mindre orter ganska hårt.
Ja, vi kommer in på det här nu. Du nämnde sjukvårdsdistrikten, att det är det som man kan jämföra kanske liksom bäst med nu. Alltså hittills har vi ju då haft sjukvårdsdistrikt som har sett till att specialsjukvården fungerar, och nu ska då de här lite liknande välfärdsområdena skapas som då ska ha hand om all vård. Och ser man nu på till exempel egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt, så har ju alla medlemskommuner där haft sin egen kvot av representanter då i det här fullmäktige som gör det högsta beslutande organet här. Så att till exempel små kommuner här nu som Pargas och Kimitöön så har haft 3 och 2 platser av drygt 70 då i den här fullmäktige församlingen. Om jag räknar rätt. Så det är stora städer som Åbo som dominerar fullständigt. Men nu blir det ju så i de här nya välfärdsområdena och i det här valet som kommer att det finns inga kvoter överhuvudtaget. Alltså hela området är en valkrets. Och det här var nu en lite så här yrvaken aha-upplevelse för mig åtminstone, för det finns ju då alltså inga garantier för att små kommuner får in sin representant i det här nya välfärdsområdesfullmäktige. Vad tänker du Sandra Bergqvist om det här? Hur svårt blir det för till exempel Pargas att få in någon representant här?
Och ser man rent matematiskt så tror jag det går att man får in representanter, men det är ju inte så som val heller fungerar, utan man röstar naturligtvis på den kandidat som man tycker att lämpar sig bäst. Och i det här fallet så är det då hela egentliga Finland som är en valkrets, precis som i riksdagsval, att det är kanske det som man kan jämföra det här med. Och det är klart att det kommer att vara tyngdpunkten, kommer att bli på det att det är då ledamöter eller förtroendevalda från stora städer som naturligtvis mest kommer in. Och nu ser jag det här som en jättestor utmaning, för att vi vet att det finns en väldigt stor okunskap om hur hälsovården, socialvården, äldreomsorgen är uppbyggd på småorter och ute i periferin, där man väldigt långt har utarbetat sin service från ett ganska, vad ska vi säga, praktiskt håll, och man har egna lösningar, man har egna system, och de här systemen alltså fungerar oftast väldigt dåligt när man jämför sen med stora städer och den här stordriften, och man tänker hur de synvinklarna. Så att nu är jag orolig när det kommer till dels representationen, att vi får ett mångfald in hit, men också den här, vad ska jag säga, kunskapen om att man behöver inte göra allting på samma sätt, utan man kan göra det på väldigt många olika sätt för att de som bor där på mindre orter också ska ha rätt att få service, eller tillgång till service ska vi säga.
Ja, den samlingspartistiska tankesmedjan Toivo gjorde i april en simulering om hur det kanske kommer att gå. Det här baserar sig då på valresultatet i kommunalvalet 2017, och man räknar då ut liksom hur kommunerna eventuellt då kan bli representerade i de här nya välfärdsområdena. Och det där sa man ju då just det här att en stad i Pargas storlek kanske kan få in 3. Det här skulle liksom kräva att alla taktikröstar, man röstar bara på en topp 3. Är det någon idé att taktikrösta, eller att liksom på något vis uppmana folk att taktikrösta för att då få in sin lokala röst? Vad tycker du Sandra ännu om det här?
No, oftast brukar det vara så att man röstar på någon man känner till. Så brukar ju oftast röstningsbeteende vara att det är någon som man tycker att kan förmedla vidare de tankar och funderingar som man också själv har. Så att det är ganska naturligt att man oftast röstar på någon i närheten, inte alltid, och det kommer det att vara i det här valet också, att det är klart att inte kommer alla Pargasbor säkert att rösta på någon från Pargas, och vi får ju se hur uppställningen där är, att hur många kandidater de facto det kommer att finnas därifrån. Det har också en väldigt stor betydelse.
Mm. Samma sak gäller Västnyland här också. Enligt samma simulering så skulle Raseborg kanske kunna få in 4 personer på basen av liksom befolkningsunderlag och Ingo 1, medan till exempel Hange och Sjunde och kanske blir helt utan. Vad tänker du om det här, Johan Kvarnström? Är det viktigt att den egna hembyn eller hemkommunen får in en egen person?
Ja, det där är lite tudelat, och det hör till demokratin att det är en röst per person, och ser man till befolkningsmängden så är Esbo i Västra Nylands välfärdsområde helt dominant. Att man måste ju komma ihåg att det är ett välfärdsområde då med ungefär 470 000 invånare, och till exempel Hangö har 8 000. Det är liksom de styrkeförhållanden det handlar om, men vi kanske... Så det kanske är avgörande inte om till exempel Raseborg får 3 eller 4 invalda, utan vad de här förtroendevalda sen på riktigt gör. Och det krävs ju att de har större inflytande än den procentuella andel de har i mandaten. Att de för fram att det finns olika verksamhetsförutsättningar inom ett och samma område. Förutsättningarna är ju helt annorlunda vad gäller allt från kollektivtrafik till närservice i Alberga jämfört med Tenala eller en annan del av Esbo och Hangö till exempel. Att det är viktigt att föra fram Sandra var bra inne på det, att det behövs en mångfald nog, men som sagt, det är också viktigt att de som blir invalda härifrån vågar ta initiativ och tala högt för den här delen av området och framförallt kunna samarbeta. Och sen ska ju alla invalda se till helhetens bästa och se till hela området och vad som är viktigt och inte bara stirra blint på just sin egen hemkommun. Och där börjar ju sen värderingar och principer för hur verksamheten ska utvecklas spela en större roll.
Men vad tror du om det här, Tom Simola, om man tänker här nu till exempel på det konkreta exemplet? Både Västnyland och egentliga Finland kommer att domineras av två stora städer, Åbo och Esbo. Och den här förhoppningen då att man ska förstå att det krävs en mångfald lösningar eller så här, är det realistiskt?
Jag hoppas ju, man har varit medveten om det här i riksdagen när man har fattat beslut om att gå in för det här välfärdsområdet. Så här kommer det att gå. Det har inte varit oklart för någon. Det är kanske det som vi kommer att få vänja oss med i framtiden är att vi kan inte längre tänka på en kommun som en basenhet, basnivå i det offentliga beslutsfattande i och med att vi får in den här nya nivån som ett välfärdsområde som borde heta något annat, men vi får leva med beslutet om att det ska heta ett välfärdsområde. Vi kommer att mera att säga att kommunernas roll kommer att minska i framtiden. Det här är oundvikligt. De kommer att bli ganska kraftlösa genast efter reformen. Man kommer inte att märka det över en natt. Men när kommunerna har med en stor budget och ett likviditet kunna liksom vara en ganska stor aktör eller fastigheter och annat på sitt kommunsområde, så kommer kommunerna i framtiden mer att bli en inspiratör, inte vara en aktör. Och den här tunga besluten, det här tunga kommer att flyttas upp till någonting som kan beskrivas som en ny landskapsnivå, fast det nu inte är ett landskap. Sen om man ser på det kommande valet och hur mindre orter, om nu var ett kommunområde eller något annat område, ska få in personer, så handlar det i högsta grad om taktik och taktik och taktik. Och jag skulle säga att vill Socialdemokraterna i Västra Nyland få in många personer i fullmäktige, så är Johan Kvarnström ett bra namn. Vill Svenska Folkpartiet i egentliga Finland få in många kandidater invalda i fullmäktige, så är Sandra Bergqvist ett bra namn här. Det är upp till vart och ett parti att tänka efter vad som är klokast, hur man ska göra. Men det är helt klart att det här är ett val. Vi vet inte hur det kommer att gå eftersom vi inte har någon erfarenhet av dylika val. Men det är, tror jag, mycket sannolikt att kända namn kommer att ha en stor fördel i detta val.
Borde Sandra Bergqvist nu till exempel Åboland, alltså Pargas och Kimitoön och svenskspråkiga Åbo, borde man liksom ha någon slags gemensam strategi här att hur man ska se till att få den här tvåspråkiga rösten hörd? Hur skulle den strategin kunna se ut?
Det som vi håller på att jobba på med nu, väldigt så mycket vi bara kan egentligen, så är att säkra svensk vård överhuvudtaget i den här uppbyggnadsfasen som vi nu är i. Och där vet vi att vi håller på nog ärligt talat och slåss mot väldigt stora krafter med en väldigt stor okunskap om det svenska och så här. Så att just nu så håller vi på och försöker samarbeta och jobba ihop de här svenska strukturerna. Sen när det kommer till att samarbeta också när det gäller kandidater, så är det ju helt klart så att partierna, det är ju liksom hela valkretsen är då egentliga Finland, och här funderar ju naturligtvis partierna var och en för sig att hur kan vi maximera vårt röstantal, hur kan vi maximera vårt inflytande här. Så att här är ju alla partier på det sättet lika. Sen hur många partier det är som har svenskan på agendan, så där riktigt på riktigt, och inte bara i fina valaffischer och i fina valtal inför valet, utan också sen i själva arbetet efteråt, så det är sen en helt annan fråga, och det är upp till väljarna sen att utvärdera att vem jobbar för svenskan också efter valet.
Vad tänker du om det här, Johan Kvarnström från Socialdemokraterna?
Ja, det är viktigt att så många partier som möjligt visar i både ord och handling då, och att svenska språket och service på svenska och språkliga rättigheter är viktiga. Det håller jag helt med om. Men sen ska jag nu kommentera kort. Jag är lite oenig med Tom om det här kommunernas framtid. Att jag ser det som att kommunsektorn har varit en väldigt otacksam situation och skillnaderna mellan kommunerna har varit enorma. Så jag ser det inte som att kommunerna nu blir kraftlösa, utan mera som att kommunerna slipper en börda, att de slipper tampas med en kostnadsökning som de har väldigt liten möjlighet att påverka. De får starkare fokus på sina andra uppgifter, och det tror jag gynnar deras strategiska utvecklingsarbete, och det blir mer fokus på bildning, kultur, planläggning och natur och så vidare. Att jag tror också det finns nog möjligheter för kommunsektorn att i någon mening gynnas av det här.
Mm. Det här är ju någonting som din egen hemkommun, Tom Kimitojön, har det där också. Alltså som man har sagt om Kimitojön, att det här är en lättnad för Kimitojöns kommun att helt enkelt slippa det här hela vårdsektorn, att det har varit en tung börda.
Ja, jag skulle säga att jag delar nog inte helt och hållet Johan Kvarnströms tankar här om att det här kommer att stärka kommunerna. Att vi får se vem som har rätt, men min tippning är fortfarande att kommunernas position i förhållande till liksom övriga aktörer inom den offentliga sektorn och till aktörer överhuvudtaget kommer på sikt att försvagas, eftersom man inte kommer att ha resurser, det vill säga pengar och personal, att göra tillräckligt mycket saker och ha en tillräcklig bredd. Den här stora omsättningen har varit en väldigt stor fördel som har gjort att man olika år har kunnat liksom satsa pengar på olika saker och ändå har liksom den här helheten hållit ihop. Att det att man nu blir en bildningskommun med rätt att planera var man får bygga hus och var man ska placera trafikmärken längs gatorna, så kommer inte på sikt att ge den kraft som behövs för att vara en stark sådan aktör när det gäller lobbning och allt annat.
Om vi tänker just på lilla Kimitojöns kommun, det är en ganska liten kommun med en dryga 6 000–7 000 invånare. Det där, efter det här valet nu då och de här välfärdsområdena, har den här lilla kommunen överhuvudtaget någon lobbningsmöjlighet att försvara till exempel sin hälsostation eller något sånt? Vad tror du?
Ja, man kan ju försöka, men jag tror inte att det är möjligt att det här tanken är ju här att kommunerna inte ska behöva överhuvudtaget tänka på social- och hälsovården mer. Alltså det skulle vara märkligt om någon skulle bli någon lobbningsorganisation för att bevara social- och hälsovård på sitt eget område. Och samma sak när det gäller liksom landsbygden idag och speciellt småkommuner. Så den här frågan om att vi kommer att ha olika kommuner i framtiden är nog mycket aktuell även här. Att om man tänker på vissa områden där avfolkningen har pågått en längre tid och fortsätter hela tiden. Så om man har ett visst antal skolor nu, så man kommer att ha färre skolor i framtiden. Hur går det med mindre gymnasier? Kommer man att kunna ha någon distansundervisning där och så här? Att det blir väldigt småskaliga lösningar. Och det är ganska få saker idag, få beslut av staten, riksdagen eller av myndigheter som stöder och stärker och gynnar småskaliga lösningar. Och det är därför som jag är orolig för att hur det ska gå. Jag tror nog Åbo stad och Helsingfors som nu får behålla allt, men också Åbo och Tammerfors och vissa större orter kommer att klara sig i och med att det finns en viss volym. Men kommunal verksamhet är inte bara kvalitet, det behövs också en viss volym för att upprätthålla en kommun. Och när volymen minskar så försvagas man automatiskt.
Mm. Du har, Sandra Bergqvist, haft en förhoppning om att det ska finnas en förståelse för liksom sådana mikrolösningar. Du kommer ju själv från Pargas stad som ju har ett stort skärgårdsområde med många skärgårdsbyar som har sina egna små hälsostationer idag, och det där, medan befolkningsutvecklingen där är liksom på nedåtgående på många håll. Jag vet, du talar själv om att det finns en stor okunskap kring det här. Är det realistiskt att hoppas på att de här små enheterna ska få finnas kvar också framöver?
No, vi kan också fundera på det, att hur vill man att vården ska se ut i framtiden, och har man, om vi säger då i hela egentliga Finland ett område, har man möjlighet att välja vilken hälsocentral man vill använda till exempel. Jag fick höra igår att en av de få vägarna i landet som faktiskt fick ökad trafikmängd nu under corona, så är faktiskt Kärgårdsvägen. Och det här betyder det att det är väldigt mycket människor som rör sig där i skärgården. Inte så många kanske som är skrivna, men väldigt många som rör sig där. Och när man jämför det till exempel antal besök på Nagu hälsostation i februari mot juli, så var det då 3 gånger mera i juli. Och det här är en intressant fråga, att kommer man som invånare i egentliga Finland kunna välja hälsostation själv, så väljer man ju naturligtvis då också den hälsostationen där man befinner sig, och bor man då nästan halva året ute i skärgården, så väljer man att under den här tiden så vill jag använda den hälsostationen. Och då betyder det ju att trycket där så kommer att öka helt enkelt. Och där hoppas vi då också att det här är en signal som kommer att gå ända fram, så att säga. Och här finns det möjligheter då för mindre orter att faktiskt bibehålla det här. Men sen har vi också bra digitala lösningar idag, till exempel i Hotskär. Så har man en sjukskötare som tar emot och kopplar upp till en läkare som sitter i Pargas, och då kan man tillsammans med kunden avgöra att kräver det här ett fysiskt läkarbesök eller räcker det med den här digitala konsultationen. Och det här måste vi bli liksom bättre på, att den här digitala möjligheten, eller att det är en möjlighet, att det inte är ett hot. Och på det sättet så kan man spara väldigt mycket av sådana resor som man måste ta sig till ett visst ställe. Att då kan man vara i Hotskär och man får läkarhjälp via en skärm med annan personal på plats. Så att jag hoppas att det här är något som vi kan se mer av i framtiden.
Johan Kvarnström, Västnyland har ju också väldigt mycket deltidsboende och på somrarna så kryllar det av folk i både Hange och Raseborg och så vidare. Tror du att det kan på något vis vara en fördel när man försöker lobba för vård nära dig?
No, jag ser det kanske i första hand inte som en lobbningsfråga, utan jag tänker att det är viktigt att det finns flexibilitet inom hela området. Det ligger liksom i allas intresse. Det handlar ju om att samtidigt som strukturerna nu ses över inom vårdsektorn så är också innehållet starkt i fokus. Och det är ju viktigt också, dels såna här regionala frågor som var man får vilken vård hur, men också att de här murarna mellan olika vårdnivåer luckras upp, vilket ju är en av grundidéerna med hela reformen. Helst skulle de här liksom rivas helt så att det blir den här principen om en lucka. Det skulle jag ännu säga att det handlar också för nya. Det är ju naturligt att vi pratar gärna och tänker så här att det viktiga är förstås att folk ska komma få vård snabbt och smidigt, och det är också alla sociala frågor väldigt viktiga, att socialvårdsfrågor väldigt viktiga. Men för nya välfärdsområdets fullmäktige så kommer många stora frågor att handla om sådant som patientdatasystem och förvaltningsstadga till exempel och strategi. Det är den typen av frågor som kommer att höra till de stora för välfärdsområdets fullmäktige och som de måste börja behandla redan, inte först då välfärdsområdet tar över 1 januari 2023 utan redan i mars då fullmäktiges mandatperiod inleds. Så det finns en del frågor som så att säga kan också vara lite till synes så att säga inom citationstecken tråkiga men som är väldigt viktiga, och där nu också olika betoningar och perspektiv och värderingar spelar en roll.
Om vi nu tänker på det här stundande valet, nu kanske jag överdriver i januari. Om jag nu har tolkat er rätt så tonar ni, både Sandra Bergqvist och Johan Kvarnström, ni tonar ner lite den här frågan om att ha en lokal representant, att det inte så man ska tänka nu, utan att det här är ett regionval och det där hellre tänka så. Men jag tänkte säga att enligt den här tankesmedjan Toivost och simulering så skulle hela 59 kommuner i hela landet så förväntas bli helt utan representation i de här nya vårdområdena, och 69 kommer att vara som Kimitojen och Ingo till exempel, de kanske får in en. Så hälften av kommunerna utanför Nyland kommer antingen att vara helt orepresenterade eller få in en representant. Är inte det här nu ändå lite bekymmersamt? Vad tänker du, Tom Simola?
Det är helt klart, men som jag sa att vi måste tänka om här att den kommunen som basenhet, basnivå inom det offentliga, så kommer den tankegången kommer att förändras i framtiden, och vi måste kanske tänka ett större område. Det som ändå kanske oroar mig mest är nog det att man har kanske inte insett riktigt här att hur stor skillnad det är när det gäller liksom hälsovård, sjukvård, stationer, läkarbesök, hälsovårdare kontra barnskydd och hela den här sociala sektorn och äldreomsorgen. Så tar vi räddningsverket in här ännu. Att mycket tyder på att det kommer att bli blankettälskarnas liksom paradis det här nya. Det här byråkratin och förvaltningen kommer att kräva väldigt mycket mer tid än tidigare. Så jag hoppas innerligt att man kommer att skapa någon form av luckor dit människor kan gå i sin förvirring och fråga att vad ska jag göra nu, vart ska jag gå och vem ska jag vända mig till, för att ett så komplicerat system och en så komplicerad helhet kommer det att bli av det här nog. Och hur den här Nagubon sen klarar Nagubon av att gå till en lucka i Nagu, eller ska den gå till en lucka i Pargas, eller ska den gå till en lucka i Åbo, och samma sak eller det vad som helst, ska en från Vörå gå till Vasa, eller finns den här luckan i Vörå eller i Ingo i framtiden. Jag tror att mycket mer energi borde sättas på hur det här kommer att fungera i praktiken. Och det vet kanske ingen ännu. För att all fokus nu i nästa år, där på följande år, kommer att gå till att skapa en av Finlands största förvaltningsapparater. Där det kommer att produceras blanketter i massor.
Mm. Johan Kvarnström, era väljare är ju, för dem är vården jätteviktig då. Mm. Av tradition på något sätt. Så det där, är det här på något sätt motsägelsefullt att det här är en superviktig fråga och ändå så skapar vi nu ett system där beslutsfattande då kommer att bli så avlägset att till och med hälften av kommunerna utanför Nyland kommer att vara helt orepresenterade eller ha en människa i de här fullmäktigena. Svårt att börja att liksom påverka som enskild medborgare. Vad tänker du om det?
Nej, det är lite på samma sätt som många kommuner är orepresenterade i riksdagen eller utan representant i sjukvårdsdistriktsstyrelser. Men det finns en väldigt bred enighet om att det så att säga ligger i sakens natur att alla har varit eniga om det, att det behövs så att säga bredare axlar. Man har varit oeniga om hur mycket bredare, men att större volymer behövs för att organisera vården som du sa, som är viktig för alla på ett vettigt sätt. Och hela den här grundprincipen är ju att det ska bli mindre komplicerat för invånaren, som i nuläget ofta kan hamna lite i kläm och bollas mellan fast till exempel primär hälsovård och specialistvård, och den biten faller bort, att det blir mer tvärtom, att du går helt tydligt till en vårdarrangör, även om nu just i Nyland så Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt kvarstår, men det sker ändå så här integreringsarbete hela tiden och i andra, och det ser totalt på andra håll. Och tanken är ju att HUS är för stort och för viktigt i Finland för att splittras, så det är helt motiverat att det kvarstår. Vården är viktig, det här är en sida av demokratin, och jag tänker att det är också väldigt viktigt att komma ihåg i områdets fullmäktige, det är en sak, men det är jätteviktigt också sen vem som sitter i den. Tom var inne på det. Vem som sen sitter i den styrelsen kommer att ha eller leder olika nämnder. Det ska också utses styrelse och nämnder i det nya området. Och det blir väldigt, i praktiken väldigt viktigt vem som sitter där på de posterna.
Om vi tänker på egentliga Finland, vår tid håller på att ta slut här, men om vi tänker på egentliga Finland, det är Sandra Bergqvist och just den här styrelsefrågan, det är en ytterligare mindre grupp. Det är svårt att tänka sig att, eller det är ganska knepigt att tänka sig att SFP till exempel skulle ha en enda representant där i det viktiga organet. Oroar det här dig?
Vår målsättning är naturligtvis att vi ska ha en plats i styrelsen, och speciellt nu när det då är den här första styrelsen som sen ska utses, så är det nog också det är väldigt avgörande de beslut som fattas nu här de här kommande åren, eftersom man lägger nu grunden till hela den här reformen, hur den blir i praktiken. Så att vår målsättning och vår utgångspunkt är naturligtvis att SFP ska sitta med här i styrelsen, för om SFP inte gör det så tror jag inte att det finns så många andra där i den styrelsen som värnar om den här småskaligheten och skärgården och svenska språket.
Vi får se hur det går. Här har vi några renoveringspersoner som håller på och knackar i väggarna här. Om ni hör någon knackning så är det det. Men vi ska avsluta dagens debatt i slaget efter 12 här, och det har handlat om välfärdsområdesvalet som kryper allt närmare. Tack till er som var med, Sandra Bergqvist, riksdagsledamot för Svenska Folkpartiet, Johan Kvarnström, riksdagsledamot likaså från Socialdemokraterna i Raseborg, och Tom Simola som är chefredaktör för Åbo underrättelser, och jag heter Maria Nylund. Ett nytt slaget efter 12 hör du igen imorgon.